så säger vi hej och välkomna.
Hej och välkomna till Black Metal.
Yeah.
En podd om August Strindberg.
En podd om påsk.
Pjäsen vi har läst den här veckan heter Påsk.
Strindberg hade en, enligt honom, helt unik idé.
Ja. Som liknar väldigt mycket många andra Strindbergs pjäser man har läst.
Ja, men också han menar ju att han var... han ska så här, den här kommer utspela sig skärtorsdagen, långfredagen, påskdagen. Är lika med tecken, min uppfinning. Det är det inte.
Nej,
att man liksom gör en grej av att han dog och sen återuppstod.
Vad ska man säga om den här pjäsen? Strindberg själv älskade den när han skrev den.
Ja, det är många som har älskat den här.
Ja, han skrev i ett brev till sin franska översättare eller förläggare att den är som fadren, men vackrare.
Ja.
jag köper inte den här hypen riktigt.
Nej,
gör du det?
Nej, vet du, framförallt så tycker jag att den är så jävla pretentiöst skriven. Alltså språket är, alltså stilistiskt så brukar ju Strindberg vara otrolig. Men den här är så pretentiöst skriven att det finns liksom inga gränser för hur konstlad en konversation kan vara.
Jag tycker framförallt att den bara var liksom... Det kändes inte som att det fanns några stakes. Alltså det fanns liksom... Jag brydde mig inte och började aldrig bry mig om karaktärerna riktigt.
Nej, alltså dels så är det väl lite som det har varit några gånger tidigare också nu på den senaste tiden. Att det kanske är lite för många karaktärer som det händer saker med. Men här är det ju lite tydligare så här. Det här kan man följa om man jämför med till exempel... Midsommar. Så finns det ju lite tydligare en A-story, en B-story, en C-story i den här. Men de är ju tyvärr ganska likställda och utvecklas inte.
Nej.
Utan de presenteras, här är problemet, så händer ingenting, så löser det sig.
Precis.
Så att man får liksom inga, förutom när de ser en skugga i fönstret då, som då skapar lite dramatik i pjäsen. Men, det är också...
Men om vi ska gå igenom handlingen lite snabbt.
Ja, det kan vi göra.
Vad handlar den här pjäsen om?
Den börjar ju med att det är skärtorsdag.
Just det,
förut.
Klassisk och, dag på påsken.
Vad heter de? Elis och Kristina heter de, va?
Elis och Kristina, de är ett par. Ska gifta sig till våren, eller till hösten, verkar det som. Han är... en smart kille som inte har så mycket pengar.
Lärare.
Han är lärare, ung lärare. Privatlärare då, ska jag säga. Så han är liksom inte skollärare, utan han tar sig an bättre medlade barn och
lär latin och
lär
sånt.
Latin och sånt. Och han tänker att han borde liksom själv ha disputerat och blivit doktor för att han är liksom smart.
Ja.
Men så har det inte blivit, och mycket av det är på grund av hans pappa som är en förskingrare. Han har lurat en massa människor på pengar och nu sitter han i finkan.
Och han vet om det, men mamman vet inte om det.
Nej, eller mamman väljer att inte tro på det.
Ja, men hon tror ju, hon pratar ju om det som att han har blivit oskyldigt dömd.
Ja, precis.
Och sen så... antingen så har hon ju bara mörkat hela tiden, eller så kommer hon till en insikt efter ett tag att det var så här, absolut. Det var hans eget fel. Så han har de problemen. Samtidigt så har han en syster som heter Eleonora.
Precis, hon sitter på anstalt. Och jag tänkte verkligen i början att så här, när den här plotten liksom målades upp på första sidan, så tänkte jag, det här kommer bli en kanonpjäs. För att den har liksom allt det här, de sitter på en glasveranda. Det är liksom classic Strindberg-familjedrama liksom.
Ja, och det är ändå något kul med det här att man fattar... man kanske inte fattar exakt när det kommer att sluta, men när det börjar på skärtorsdagen så vet man ju att det kommer liksom vara någon slags koppling till Jesus och så vidare. Och det kommer vara,
precis. Men pappan är i alla fall svindlare, och det har ju gjort att de är skyldiga en massa människor pengar, den här familjen. Och det är en kille som heter Petrus.
Ja.
Som aldrig är med i pjäsen, men som det pratas en väldig massa om.
Yeah.
Och han är då Elis gamla kompis.
Ja, inte längre.
Inte längre, för han verkar vara ett riktigt jävla rövhål.
Ja.
Elis har haft honom som sin elev. och hjälpt honom väldigt mycket, verkar det som, med hans doktorsavhandling.
Ja, han har ju gjort underverk.
Ja, precis. Och, men det är ju för att han då, precis, Petrus har snott hela Elis avhandling, typ.
Han skulle referera, eller han skulle citera Elis, var ju tanken. Men jag förstår inte riktigt hur man ska kunna göra den Elis inte ens har...
Nej.
Disputerat. Ja. Eller så. Men däremot,
det kanske han... var så Petrus tänkte också.
Ja, att, kanske.
Att det var därför det var lugnt.
Men han skulle citera den och då var allt lugnt. Och så slutade det då med att han bara stjäl allt istället.
Ja, precis. Och nu ska han ha sin dispfest. Petrus då.
Bjuder inte in Elis.
Bjuder inte in Elis. Riktigt jävla rövdrukt. Alltså.
Men han bjuder in Elis flickvän. Eller fest med då.
Ett jävla move.
Elis vet ju vad som händer. Och hans tjej håller på att bli ihop med hans gamla student. Som är mer framgångsrik i livet.
Precis. Och Elis är inte jätteglad. Och så håller det på lite. Vi introduceras för en ny karaktär som heter Benjamin. Som är Elis nya elev. Och som också bor inneboende hos Elis mamma då. Som också är en karaktär.
Tyckte du det var kul att familjen heter Heist? Det tyckte jag, det var roligt, det var med tanke roligt. På liksom, förskingring och så vidare, att de heter Heist.
Ja, det tänkte jag inte ens på. Men det är sant.
Det var inte, Strindberg hade inte inget tanke om vad det var han höll på med, han hade, vad han var döpt efter en stad i Belgien. Aha. Men det var fortfarande kul.
I alla fall, den här Benjamin då är Elis elev och han har precis misslyckats med latinskrivningen.
Yeah.
Vilket inte är bra. För att, ja, dels är det inte bra för honom, men inte bra för Elis heller. För att Elis, det kommer liksom inte se så bra ut för hans rykte som lärare. Att en av hans elever har liksom failat. Elis mamma, hon, fru Heist då, hon... hänger också lite och är väl, ja, vad fan ska man säga om henne? Hon håller på mycket och är liksom, kan du inte vara lite mer som vad fan heter han? Petrus.
Yeah.
Min son. Och han bara, nej.
Så har vi dottern då, Eleonora, som mamman menar är, det är inget med henne.
Nej. Inget på henne.
Hon har alltid mått bra, men det är samhället som har tvingat in henne till det här mentalsjukhuset eller vad hon har suttit på.
Ja, precis. Men så kommer hon tillbaka en dag.
Precis.
Helt plötsligt. Och den som möter henne är Benjamin då.
Mm.
Och hon är 16 och väldigt... ska man kalla henne... Det är liksom Strindbergs mest liksom manic pixie dream girl hittills.
Ja,
det är verkligen den tropen. Alltså, ja. Hon... ja.
Ja, men hon har ju suttit på mentalsjukhus. Men i och med att hon är den här alltså Guds gåva till mänskligheten i en ung tjej, så är hon ju medveten om vad det är för medicin hon har tagit och pratar gott om honom och så vidare, och att det här, jag mår bra, är det ingenting med mig och så vidare. Och
hon pratar också en del om att hon är död och låtsas vara ett spöke. Hon är extremt kooky.
Ja.
Zooey Deschanel hade spelat henne i en film kanske.
Ja. Och hon ser också ut som ett spöke lite.
Just det.
Hon är väldigt blek.
Ja, såklart.
Benjamin tror ju på att hon är ett spöke.
Det gör han. Och Benjamin blir också väldigt snabbt, när han insett att hon inte är ett spöke, väldigt kär i henne.
Ja, och hon blir väldigt kär i honom.
Ja.
Eller låtsas, kanske.
Ja.
Jag vet inte riktigt. Jag har en känsla av att hon låtsas vara kär i honom. Men det uttalas inte.
Och hon kommer i alla fall med en blomma. Och det här är en av pjäsens märkligare plotlines.
Ja.
För den här blomman har hon då stulit från en blomsteraffär.
Ja, precis.
I den här världen så verkar det vara ett brott, alltså jämförbart med liksom mord.
Ja, men återigen då, som sagt, så är det ju, som vi pratade om tidigare, det här är ju någonting som introduceras.
Ja.
Hon har en påsklilja och sen får det bara, det har stulits en påsklilja från en butik. Ja, men det måste vara hon som har tagit den.
Ja.
Tänker man, då kanske kommer utvecklas lite, de kanske pratar om det lite mer. Nej.
Nej.
Men hon har stulit den. Och som du säger, om hon åker fast nu, då är det ju...
Hon har inte stulit några pengar, obs. Hon har liksom inte stulit någonting förutom den här påsklilen blomma.
Hon har ju också lagt pengar bredvid, så hon har ju typ betalat. Men straffet precis. För att hon då gjorde det här när affären var stängd är ju inte bara då att hon skulle åka tillbaka till mentalsjukhuset, utan att hon också då skulle åka in i fängelse och sitta där, som du säger, på livstid.
Ja, tillsammans med sin pappa, för skingraren. Ja. Men hon kommer hem i alla fall, och det får då Elis och Elis mamma och Kristina, Elis tjej, reda på. De blir jätteglada och så umgås de lite. Och sen så... Just det, sen så är det här med Lindqvist, heter han, va? Lundqvist, Lindqvist.
Ja, Lindqvist, precis.
Han är en riktig cranky gammal gubbe. Det här tyckte jag faktiskt var väldigt roligt, för att här använder Strindberg, när det förklaras hur den här Lindqvist ser ut, så säger Elis, ja, så har han en käpp, som alla ockrare. Det är liksom väldigt så specifika saker med utseendet, alltså tråper typ, som... Ja, ja. Som karaktärerna refererar till, som får oss att veta att det här är en bad guy.
Ja.
Och han är då en man som pappan då har förskingrat pengar av.
Ja.
Och de är väldigt oroliga för att han ska komma och kräva tillbaka vad som är hans, helt enkelt.
Ja, precis. För han kan ju agera kronofogde här och komma och ta möbler.
Mm, precis.
Men de vet ju inte när han kommer eller om han kommer.
Nej.
Men han dyker ju upp utanför, och det är då de ser den här skuggan som jag pratade om. De ser bara en stor skugga. Och så tänker de, fan också,
det är han.
Den här. Och så vänder han. Går därifrån.
Ja, oklart varför. Och sen så upptagas det då att hon har stulit den här blomman. Eller Benjamin får reda på det. Säger att han ska ta skulden. Och sen så...
Och sen det mest obegripliga i hela pjäsen, när Elis frågar Benjamin och Eleonora, vem är det som har gjort det? Och båda svarar ja. Men Elis borde ju veta. Eleonora kommer blomman.
Ja, precis.
Det är inte så svårt att fatta att det är hon som har gjort det. Men nästan såhär, vad ska jag tro nu? Hur ska jag kunna veta vem som har gjort det? Ja, den som kommer blomman, Elis.
Ja, det hade ju varit rimligt.
Ja.
Men i alla fall. Och sen så, jo just det, det kommer fram att det har överklagats, pappans dom, till hovrätten.
Mm.
Så Elis sätter sig ner och läser genom liksom, förhörsprotokoll och liksom, rättegångshandlingarna från den första rättegången och allting, för att se om det kan finnas något jäv eller något fel eller någonting som kan göra att pappan blir friad. Han har ju erkänt då, pappan.
Ja.
Ska sägas. Så det hade ju varit konstigt om han hade blivit friad.
Ja. Alltså.
Just det, sen är det dags för Haydn-konsert, va? Här någonstans.
Ja, det är väl
i kyrkan. Och det är ju kul, alla gillar Haydn.
Ja.
Framförallt Petrus då, riktig skalle. Petrus har då bjudit med Kristina till den här spelningen då, eller konserten. Det är lite så här, hon säger att hon ska gå med Petrus, och då blir ju Elis inte glad, va?
Nej, framförallt så är det konstigt, för hon döljer ju det här för honom också ganska länge, att hon ska gå på den. Och det är dumt om man nu inte vill att ens fästman ska bli avundsjuk eller svartsjuk. Och Elis är ju en person som tror att hela världen är emot honom, att alla hatar honom.
Precis.
Så det här gör ju honom säker på att Kristina kommer lämna honom.
Han har ju också goda skäl att inte tycka om Petrus.
Jo, det är absolut. Absolut. Men jag menar bara, han har inte så mycket anledning, förutom då att Kristina borde berätta det här, så har han inte så mycket anledning att misstro Kristina.
Nej.
Han borde ju tro att hon är så här, men hon är min fästmö, jag borde kunna lita på henne. För hon har ju inte varit otrogen innan eller gjort
något
skit.
Nej, det har hon ju inte. Hon går på konserten, kommer hem. De pratar inte med varandra. Men då kommer då Lindqvist.
Yeah.
Och han ser precis så läskig ut som han har beskrivit tidigare i pjäsen. Till och med lite läskigare. Och han är väldigt arg och vill ha tillbaka sina pengar. Och sen la 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 la. Han vet också väldigt mycket om Elis och alla karaktärer.
Yeah.
Och nu är det alltså påskafton.
Påskafton, ja precis.
Ja, precis.
Och då kan vi säga att då har ju den här situationen med påskliljan har ju då löst sig också.
Ja, just
för butiksägaren hittat pengarna, och nu är det allt är bara struket.
Ja,
så att hon har gått in där när butiken är stängt, det spelar ingen roll längre.
Nej.
Så det som alla var oroliga över innan, det vill säga att han skulle bli arg för att hon var inne i butiken, även om att hon hade lämnat pengar och betalat för allting, så det var ju det som var grejen. Nej, men då spelade det ingen roll längre.
Nej.
Eftersom det låg pengar där. Så inbrottet, det är löst.
Ja, det är löst.
Utan att det har hänt någonting, som sagt.
Och efter ett tag så blir det här med Lindqvist också löst. För det visar sig att pappan en gång har hjälpt Lindqvist när de var unga.
Ja. Lindqvist var ny i stan, råkade ut för någon skit. Och då kom pappan och bara, jag hjälper dig.
Så då går Lindqvist med på att stryka alla skulder.
Mm.
Det visar sig också att Petrus, det här vet Lindqvist om någon anledning, på konserten så har Petrus varit där med Kristina, men han har också varit där med en tjej som heter Alice.
Mm.
Och han har då friat till Alice, och enda anledningen till att Kristina överhuvudtaget var på konserten var för att vara någon sorts medlare, uttryckte som. Eller ja.
Är det någon vittne eller någonting?
Ja, precis.
Till att de är förlovade.
Till att de är förlovade. Så det är lugnt. Lindqvist vill också liksom tvinga Elis att be om förlåtelse till Petrus, men det är inte han så sugen på.
Han vill också att Elis ska be om ursäkt till Kristina för att han har varit svartsjuk.
Ja, just det.
Hur han nu vet det.
Ja. Lindqvist vet allt.
Ja. Jätten från Skinnarvik eller vad han nu
kallas. Ja, han är en väldigt stor man tydligen. Så slutet gott, allting gott. Lindqvist går med på stryka skulden.
Mm.
Pappan släpps fri tydligen. Men det är också helt obegripligt. Pappan vill skylla en massa andra människor pengar också.
Ja.
Alltså han var ju någon sorts riks...
alltså han var ju skyldig.
Bluffmakare. Han har ju liksom lurat massa människor på pengar. Men tydligen så länge Lindqvist stryker skulden så är det helt lugnt.
Ja.
Och ja, sen är det slut.
Ja. Jag ska inte bli tjatig, men det är så jävla tröttsamt i den här att den verkligen går från att de etablerar alla de här trådarna och sen bara tar de slut.
Ja, segt och dumt. Och ja, nej. För i början tänkte jag lite att den här kanske kommer bli lite som den här, vad hette den, med när det var typ en ung dramatiker som skulle bli känd. Den som var jättebra.
Brott och brott.
Brott och brott. Den var jättebra. Och jag tänkte, men det här kanske kommer bli lite som brott och brott.
Ja.
Men det blev det inte.
Nej, det blev det inte.
För att allt är bara så slarvigt.
Ja, det är också så helt meningslösa referenser till Bibeln också.
Ja, det är ganska mycket sånt, ja. Ja, nej.
Den är...
Tack, men nej tack.
Den är ju liksom inte lika hemsk som många andra, men det är bara att den är inte bra.
Nej. Vad tyckte recensenterna om den här?
De gillar den.
Ja.
Vi är ju inne på 1900-talet nu, som alla vet antagligen. När den spelades första gången så fick den väldigt positiva recensioner. Mm. Alla utom en person gillar den. Men sen så var det också, kom den ju ut i tryckt form 2 år senare, tror jag.
Mm.
Och då recenserades den av DN-legendaren Bo Bergman.
Mm.
Som då jag känner framförallt som poet och DN-kritiker under många år.
Mm.
Och han tyckte också om den, tyvärr. Mm. Annars så är han ganska skarp, tycker jag. Men han här var han svag, ung och svag.
Ja.
Men personen som inte tyckte om den...
Ja, var det Karl David Avsen?
Nej, det var det faktiskt inte. Ja. Men jag vet inte vem som... Det var någon annan. Det var Alfred Lindqvist, eller vad han hette nu, som i vårt land igen. Ja. Men jag vet inte vad som hänt med Karl David Avsen. Kanske är upptagen nu i sekelskiftet med att...
Sitta i Svenska Akademin.
Ja, eller kanske bara... uppdatera alla dokument så att liksom från en 8 till en 9 eller så att det... Men han recenserade i alla fall inte den här.
Nej.
Så, men Thor Hedberg gjorde det där i Svenska Dagbladet. Han tyckte inte om den.
Nej, vad sa han då?
August Strindbergs nya skådespel Påsk, ett av de många nya som på skärtorsdagens middag för första gången uppfördes på Dramatiska teatern, var inte ägnat att glädja beundrarna av hans författarskap. För det glömde vi säga, att den här spelades på skärtorsdagen.
Tillsammans med Kaspers fet tisdag.
Ja, precis.
Som en doubleheader.
Precis.
Och skit.
En riktig påskspecial, så att man går in på långfredagen och var ännu sämre.
Ja, precis.
Det är skrivet ut från samma tankegång och sinnesförfattning som dikterat Strindbergs Inferno och andra Pino-historier. Men den lidandets patos som trots läsarens ständiga opposition griper och skakar honom i dessa, den saknas här. Det hela blir flakt och pjoskigt och löper ut i en barnkammarmoral vars innehåll är: jätten ska skrämma barnen för att barnen ska bli snälla. Och som symbol på denna moral hänger fastlagsriset på väggen. Den som blir uppbyggd av detta må bli det. För min del betackar jag mig. Jag kan inte med bästa vilja ta denna påskpredikan på allvar, ty jag finner inget allvar ut i den. Livets öden är inte längre några realiteter för författaren. Det hela ger intryck av ett salvelsefullt skämt. Och rent ut sagt, Strindberg med en påsklilja i handen, ett ris bakom ryggen och bibelspråk på läpparna är för mig ingen uppbygglig syn. Den enda originella figuren i stycket, en svagsint flicka, mildhetens och försoningens förespråkerska, spelades av fröken Bosse på ett sätt som tillvann henne publikens delvis entusiastiska bifall. För min del kan jag inte obetingat instämma i bifallet. Och sedan jag nu själv sagt ifrån tillkommer det mig även meddela att publiken ofta syntes och hördes rörd och att bifallet särskilt efter slutet av mycket varmt ägnat i främsta rummet åt fröken Bosse.
Ja.
Så det är en hyllning av fröken Bosse, men det visste vi sen tidigare eftersom de gillade, kritikerna sa ju efter Kasper Svetista då att de blev ju golvade av Bosse och sen så ville de se något bra och så kom Kasper Svetista. Men jag förstår inte riktigt vad det är som golvade dem med den här.
Nej, men det kanske
hon
var,
kanske bara var så jävla bra att alla andra bländades.
Annars, allt bra?
Ja, det är bra. Jag lyckades med att baka ett bageribröd för första gången i mitt liv. Mm-hmm. Innan så hade det alltid blivit så tråkigt skorpa. Men nu blev det svingott. Man skulle kunna sälja den limpan.
Oj.
Men sen
taxigt.
Ja, men sen så fick jag också betala för den här, det här högmodet.
Mm.
Genom att jag skar mig djupt i två av mina fingrar.
Aj. Gud vad du råkar ut för saker hela tiden.
Ja, jag vet det.
Det låter som att du gjorde ut till sjukhus och sådär.
Nej, det gjorde jag inte. Jag plåstrade om det bara. Men det problemet är att det läker liksom inte riktigt. Nej. Men det kommer att bli bra.
Ja.
Men annars så har det väl varit en vecka fylld av ganska mycket Beck för min del. Vi har fortsatt med Beck.
Ja, just det. Att läsa Beck.
Ja.
Inte att titta på Beck.
Jag har nu då läst, det senaste jag läste var Den vedervärdiga mannen från Säffle.
Det är en så bra titel.
Ja, det är det. Tyvärr så är ju filmen Mannen på taket som är otrolig.
Ja, den är
mycket
jättebra.
Bättre än boken.
Ja.
Boken är tyvärr den sämsta hittills av böckerna. Det här är ju den sjunde boken då. Så det är ju tråkigt.
Jag gillar den där med massmordet på bussen.
Ja, den är så jävla bra. Fräck. Den skrattande polisen.
Ja.
Fy fan vad bra den är.
Ja, jag vet inte. Hade vi något mer den här veckan?
Nej, jag tror inte vi hade det faktiskt.
Nej. Det blev ett lite kortare avsnitt om en riktig jävla skit. Jo, hur många opiumkulor vill du ge?
Jag vet inte, bara en helt vanlig tvåa tror jag.
Ja, jag tror det också. Jag vet inte, jag blev sur på den för att jag hade högre förväntningar på den.
Ja, men det här...
Jag tänkte att den skulle vara bra.
Jag trodde också att den skulle vara bra, men framförallt för reaktionerna förra veckan och för att jag visste att kritikerna tyckte om den här, så tänkte jag att den skulle vara bra. Men som sagt, jag vet inte, jag kanske präglades av att jag tyckte att den var så onödigt pretentiös i början, men så, du tyckte inte heller att handlingen var särskilt bra, så att, jag tror inte att det störde mig för mycket.
Och nästa vecka, då blir det Dödsdansen, en riktig klassiker.
Mm.
Har du läst den förut eller sett den?
Det har jag inte, men jag vet vad den handlar om.
Ja. Jag har varken sett den eller läst den och har ganska dålig koll på vad den handlar om. Så det ska bli spännande. Men den är ju känd.
Fångarna på fortet, fast relationsversionen.
Oj, spännande. Ja. I Fader Foran med.
Jag ska kolla.
Gunde Svan.
Ja, precis. Det skulle vara roligt om Gunde Svan dök upp.
Glenn Hussein.
Har Glenn Hussein varit med? Det kanske han har varit.
Jag såg någon intervju med honom där han sa att han har varit med 5 gånger.
Ja, det förvånar mig inte i och för sig. Strindberg hade ju... Okej, vi tar så här. Och delar upp Strindbergs liv i perioder. När han skulle liksom, vad vi skulle sätta på en 10-gradig skala, hur troligt det är att han skulle vara med i Fångarna på fortet. Så om vi tar första då, 60-talet, när han är... vi tar 69 då, när han är 20.
Ja, då skulle han nog vara med, för att han vill ju bara bli känd liksom.
Ja. Och sen har vi 70-talet, när han börjar skriva mycket, när han är typ 21-31 typ någonting.
Mm, då tror jag inte han skulle vara med.
Nej. Det är ju dumt att dela upp hela det här decenniet ändå, men jag tror inte heller att han skulle där, för det gick så bra att han liksom, han började skriva för DN, han fick ändå, det spelades lite Strindberg på teatern, även om det inte gick så bra med Mr. Olof, och han blev ihop med Siri van Essen, så det var ändå, ja just det, så har vi ju på 70-talet så har vi också Röda rummet,
ja, precis.
Han hade nog inte varit med då.
Nej.
80-talet, när han bråkade väldigt mycket.
Ja, absolut inte.
Nej. Han hade nog inte blivit tillfrågad.
Nej,
på 1890-talet,
han hade inte fått vara med.
Nej. 1890-talet.
Inferno-krisen kanske, om man liksom i ett liksom maniskt i en manisk episod hade han kunnat få för sig och liksom.
Ja, vi kanske får dela upp 1890-talet. Får ta första
men
halvan.
Jag tror att den absolut troligaste tiden han skulle vara med är ju alltså kungapjästiden.
Ja, andra halvan av 1890-talet.
För då ville han ju bara vara folklig liksom.
Ja. Under de, alltså 1896 och framåt typ.
Mm,
då precis. Hade han ju, han hade hoppat på, alltså då hade han kastat med 5 gånger.
Ja, precis.
Men sen nu när vi går över på 1900-talet, eller det gjorde vi lite i folk, i kungaberättelsen också, men... Men nu när han då har börjat skriva de här påskgrejerna och sånt där, han är ju lite för, du vet när Carola blev religiös.
Carola har väl alltid varit religiös?
Ja, men hon blev liksom hela Sveriges Kristi brud.
Ja, jo.
Lite den vägen har han ju valt just nu.
Mm.
Och det känns inte så kompatibelt med att
Fångarna
han skulle tacka ja till
Fångarna
på fortet.
Nej, han är så religiös. Nej, det är sant.
Ja, det kanske svänger igen.
Ja. Vem vet, det får vi se.
Ja.
Ha en jättehärlig vecka ute i solen, om det fortfarande är soligt när ni hör det här.
Det ska vara hela veckan.
Ja, nice. Ja, tack och hej.
Hej, hej.
Leve pastej.
Thank you for listening to this Polpo original. You've been amazing.